Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Han älskar musik. Han är utbildad både till polis och idrottslärare. Han tillhörde Hammarbys klassiska SM-finallag 1982. Han har varit tränare i bland annat Helsingborgs IF, BK Häcken och sedan 2017 är han förbundskapten för damlandslaget. I Holmgren möter avsnitt 163 handlar om Peter Gerhardsson. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren. Facebook-sidan Holmgren möter eller hemsidan niklasholmgren.nu. Peter Gerhardsson, god lyssning. Peter, vad är ditt favoritlag i England?
Arsenal, The Gunners.
Varför då?
Ja, man kan säga så här att jag var tidigt väldigt intresserad av musik och sånt. Och då var det faktiskt en som dök upp där i gamla Tipsextra, Charlie George, som jag tyckte såg ut som en rocksångare där. Det här måste ha varit 70-talet, tidigt, 69-70, någonting sådär. Så att då började jag hålla på dem. Sen vann de väl The Double 70-71 någonting och det förstärkte bara hela. Så att, sen dess har jag hållit på Arsenal.
Och så vet jag att du är en trogen stryktipstippare.
Ja, jag blev det när jag flyttade från Uppsala till Stockholm och hade min äldsta barndomskamrat. Så vi funderade på hur vi skulle hålla kontakten. Det fanns ju inte Facebook och Twitter och såna här saker, utan det var en vanlig bakelittelefon. Så att, hur ska vi hålla kontakten? Och då bestämde vi att vi tippar och så gör vi det varje vecka. Så det innebär att vi har kontakt varje vecka. Och det här var vi 78 någonting. Så att sen 78 så har vi tippat varje vecka. Vi har utökat så att vi är 4 stycken nu. Aha. 2 kompisar till som kom till på vägen där. Så.
Hur stora är systemen?
Nu är vi på nu tippar vi var fjärde vecka. Ett 528 kan det vara det, någonting sånt där. Och vi har varit på 64 rader så sådär. Men vi inga krångliga utan enkelt och snabbt sådär. Så att, men nu tippar vi var fjärde vecka. Förut tippar vi varje vecka. Så tävlar vi och så har vi summeringar varje år och så reser vi upp pengarna. Så att det innebär att det har varit allt ifrån en taxi in till ett hotell och en öl och sen har vi varit i Italien och vi har varit i Irland och vi har varit i Skottland och allt möjligt sånt där. Så att, ibland har vi vunnit bra.
Stryktipset är fantastiskt. Har du haft 13 efter 13 någon gång?
Ja, jag tror jag har haft 2 gånger.
Ja, det är respekt.
En gång inlämnad i Haparanda.
Av alla
ställen. Jag höll på att glömma, så jag skulle till Kemi så att jag höll på att glömma och lämna in och precis vid gränsen där så lämnade jag in den och sen åkte jag till Kemi och där fick jag reda på att jag hade vunnit 13.
Stort.
Ja.
Kurt Peter Gerhardsson, född den 22 augusti 1959 i Uppsala. För närvarande svensk förbundskapten för damlandslaget. Tjenare Peter.
Hallå, hallå.
Hur är läget?
Mycket bra.
Är det? Ja, ja. Ja, du ser ut att vara bra. Du håller formen gör du också.
Ja, det gäller att försöka så gott det går med allting. Men ja, kämpa på.
Du är tillbaka på den här sidan av Sverige igen. Du är från Uppsala ursprungligen. Jag har varit många år i Häcken framförallt, men även i Helsingborg. Hur är det att komma tillbaka?
Det känns skönt. Städerna står kvar där och jag hade 4 år bra år i Helsingborg och framförallt kan man säga 8 jättebra år i Göteborg. Så att, men det är närmare dit nu, man tar sig ganska snabbt om nu tågen går, så att, det är närmare till allting här.
Ja, du ska ut till Göteborg imorgon också. Så du...
Precis.
Ja. Hur är livet som, är du som sagt var många år som klubblagstränare och nu är du förbundskapten och det är lite mer kontor kan jag tänka mig än att vara klubblagstränare. Vad är din känsla så här långt?
Det har varit väldigt intressant och det var en riktig utmaning. Hade någon frågat mig för 2-3 år sedan så hade jag nog svårt att se mig som förbundskapten på någon nivå överhuvudtaget. Så att jag var väldigt nästan fast, vad kan man säga, i den här klubblagsfotbollen i att vara igång varje dag i veckan egentligen. Men jag kände väl att efter de här åren i Häcken att jag ville göra någonting annorlunda. Jag hade många olika spår, men när jag fick den här förfrågan från Håkan Sjöstrand så kände jag att det var alldeles för intressant för att tacka nej till. Och, jag har inte ångrat en sekund av det här beslutet, utan det har varit väldigt intressant och fortfarande en väldigt stor utmaning. Men det är lite annorlunda. Så att,
ja, men du har tränat tjejer förut, du har ju Bellingen.
Ja, stämmer det, 2 år. Och sen var jag med OS 96 i Atlanta med damlandslaget. Så att det var väl en bidragande orsak till att jag fattade det här beslutet. Att jag hade en väldigt positiv upplevelse de 3 åren när jag jobbade med både landslag och Bärlingen. Så att, nej, det känns bra.
Får jag ta den där frågan som du har fått 1000 gånger. Skillnaden på att träna tjejer och killar. Någon skillnad är det väl naturligtvis?
Ja, det kan vara lite komplicerat där, för att när jag tränade Bärlinge där så, och var med damlandslaget, så förändrade jag mig nog lite som tränare själv, och jag lärde mig, tycker jag, att vara tydligare i instruktion, tydligare i liksom hur man ska göra, och det tror jag är en sak som generellt sett har varit bra. Men jag jobbade ju så i BK Häcken, så att när jag gick till damlandslaget så har jag egentligen inte gjort någonting annorlunda, utan om det är någon förändring så gjorde jag den som tränare och människa tidigare. Så att, jag kan inte säga att jag ändrar mig överhuvudtaget. Utan för mig är det viktigt att man jobbar med människor, och människor är olika. Och, det innebär att det kan vara 2 killar som är i Häcken som var från Nigeria, kunde vara mer olika än en tjej från Partille och en kille från Nigeria. Så att du jobbar med människor, och det är det absolut intressantaste, tycker jag. Att, mer än kanske att det är killar och tjejer.
Men du är uppväxt i den gamla skolan där det fortfarande fanns tränare som körde management by fear. Hur har du fått ändra om dig, så att säga? Alltså, min schablonbild är ju att killar kan man säga, och ställ dig i hörnet och spring, så gör de det. De frågasätter inte så mycket, medan tjejer kanske undrar varför ska vi göra det? Har jag rätt eller fel?
Jag tror att om jag går till mig själv så har jag aldrig triggat som spelare på den typen av tränare. Jag har inte varit den tränaren själv. Någon gång har man väl haft kanske den hårtorken i Helsingborg eller Häcken. Men oftast, alltså efteråt, så mår man dåligt själv. Man tycker liksom att det är för lågt, och jag tror inte att det fungerar på människor överhuvudtaget. Så att det egentligen för mig har inte varit något större problem. Utan det gäller att, lite som jag som spelare vill behandla tränaren, så vill jag också att spelaren ska uppfatta mig. Och där har jag haft ledare som har varit bra förebilder för mig.
Ja, vilka har du haft som förebilder?
Det började kanske tidigt i ungdomsåren, så hade man kanske den viktigaste tränaren de hade i Uppsala IF.
Din pappa var väl din första tränare? Han var ordförande i Uppsala IF också.
Ja, och så var han tränare kanske mitt första år när jag var med. Hans lag var väl ett år äldre då, så att jag fick vara med där då. Men, och det var ju, pappa var en stor förebild överhuvudtaget naturligtvis, som idrottsledare och så vidare. Men när jag sen började liksom i mitt lag, pojkar 59, då, så var det 3 ledare i Uppsala IF som var väldigt betydelsefulla för mig under den tiden. Bra ledare. Jag kommer ihåg dem som människor och ledare, och att de var schyssta och att de var bra. Exakt vilka övningar de körde, jag har ingen aning om. Men, och sen tycker jag att jag har haft många bra tränare genom åren. Det var
Jag har egentligen försökt vakta lite av fotbollens Per Gessle. Försöka sno allt det bästa från alla, så gör man någonting till sitt eget. Och Bengt Persson som jag hade i Hammarby var liksom en väldigt stark ledare som jag tycker gjorde det väldigt bra i Hammarby. Och vad ska man säga, Bosse Pettersson som jag hade i Vasalund, också en väldigt kunnig och engagerad tränare. Stuart Baxter som jag hade, men också en som jag hade bara något år i Enköping, och Jan Pettersson som kallas för Pugg efter Pugg Rogefeldt, som gav mig saker. Så att jag har haft många bra kollegor och många bra tränare att jobba ihop med.
Tittar du någonting på tränare som du inte har haft? Vi ska ta dem som diskuteras mest, och just nu är det ju Guardiola, Klopp, Mourinho. Vilken av Wenger kan vi ta också? Vi kan ta Sir Alex också. Om du tittar på de här stora, för jag misstänker att man som tränare tittar lite grann på hur de jobbar med lagen och hur de uttalar sig och liknande.
Ja, av de där så som Arsenal-fans har jag alltid gillat Wenger och liksom så där. Men om man nu kopplar bort laget så har jag nog från Borussia Dortmund, så jag Klopp har varit gillar verkligen hans sätt liksom, och jag tycker han har en karisma som är skön. Och sen Pep Guardiola är jag också väldigt förtjust i hans sätt att spela fotboll. Och tittar man som förebild bara vid sidan, så tycker jag Zidane kanske har det som är absolut coolast. Han visar väldigt lite känslor, och jag gillar inte de här som hoppar och studsar och far omkring.
Men det gör ju Klopp.
Ja, jag vet, men det finns andra saker där som jag gillar. Däremot är jag väl ingen större Mourinho-fan, kan jag säga.
Nej, och du är ju ganska låg. Du själv ställer några större rubriker med kontroversiella uttalanden, utan du håller det tyst och tajt sådär. Är du inte sugen ibland på att gå ut och göra en Mourinho och döma ju spelarna, få de stora rubrikerna?
Nej, Laban Arnesson som också hade, när jag jobbade på förbundet så glömde jag bort henne. Jag hade ju både Lagerbäck och Söderberg och Laban som jag... Och Laban sa till mig någon gång, som jag alltid har funnits med, att för en åsikt så ska du ha insikt. Och det är någonting som jag som både människa och tränare försöker leva efter. Och därför har jag liksom inte, Instagram och Twitter och Facebook och sådana saker. Utan jag har inget eget behov av det, utan... Om det är någonting som jag är insatt i så kan jag ha, men jag behöver inte ha åsikter, för att jag vill gärna veta vad jag pratar om och så vidare. Sen kan det bli fel ibland, men det är lite det ingångsläget jag har, så att jag har inte haft något sån här större behov av att gå ut och rya om och ha åsikter om allting, utan först vill jag sätta mig in i det jag ska prata om.
Du njuter inte av att synas och höras i tid och tid, med andra ord?
Absolut. Nej. Det finns inte en procent i varför jag håller på med det här, utan jag älskar liksom att hålla på med fotboll, och jag älskar att hålla på med så bra spelare som möjligt, men jag älskar också att gå på ICA och handla utan att folk kommer fram och bara ska prata om allting och så vidare, så att det är lite jag.
En god vän till oss sa att Peter Gerhardsson har alltid varit, som han ansåg då, öppen för nya idéer, intryck, prova andra saker. Känner du igen i det? För i din utveckling?
Ja. Ja, jag är väldigt rastlös i min själ. Alltså det måste hända saker, och jag vill att det... Och det ligger liksom en nyfikenhet i det hela. Jag har svårt att ha semester och ledigt, eller att det blir sådär, eller att ligga still och så vidare. Utan jag vill... När det gäller fotboll eller när det gäller musik så tycker jag det är roligt att upptäcka nya saker. Och, jag upptäckte väl det med fotbollen, att när jag slutade som spelare och blev tränare så trodde jag att det skulle vara ganska enkelt. Men det var precis tvärtom, och jag tycker att ju äldre man blir och ju mer man håller på, desto finns hela tiden nya saker. Och man blir aldrig färdig, man blir aldrig klar. Och därför passar det här jobbet mig väldigt mycket och bra, för att det är hela tiden en ständig utveckling. Och egentligen jag som själv som kan bestämma om jag är färdig eller om jag inte vill lära mig mer. Och där är jag långt ifrån färdig.
Hur gör du för att utveckla dig själv? För att hänga med, för att ta in nya idéer, för att vara nyfiken?
Jag tror att dels kanske måste man se väldigt mycket fotboll, och man måste kanske göra det i ett avslappnat tillstånd. Inte alltid analytiskt, utan mer ibland kan man komma på saker när man bara slår på tvn och tittar på en match och så vidare. Och sen rent, jag har alltid varit intresserad av ledarskap och man säger, psykologi och lite sådana saker. Mm. Och då försöker jag läsa böcker. Läser väldigt lite, eller nästan aldrig skönlitteratur och sådana saker, utan det är lite facklitteratur om ledarskap och det här. Och där finns det ju hur mycket som helst. Så att, det är väl ett sätt att inte stå still utan att utveckla.
Hur har du lätt för att läsa av en grupp? Vilka som kanske ser ut att vara lite hängiga för tillfället, eller vilka du kan vara lite tuffare mot som är bra av det, och vissa som... Hur känner du av sådana saker så att säga?
Ja, det tar ju ibland lite tid. Alltså så är det. Du måste lära känna människan bakom spelarna, och det är bara ett sätt att göra det. Det är att prata med dem och upptäcka det hela. Och sen tycker jag att jag ställer väldigt stora krav på just vad ska man säga, mänsklig närvaro när det gäller det man ska göra, och inte var här för att någon annan har sagt det någonting, utan jag gillar passionen i fotboll när man ska göra det, och se att spelare inte drivs framåt av någonting, så då måste man ifrågasätta om de har valt rätt eller om de ska göra det här. Så att jag har med åren fattat väldigt tuffa beslut för spelarna när det gäller om de ska vara kvar eller om de överhuvudtaget ska spela eller byten eller vad så här, utan då kliver jag verkligen in i min fotbollstränarroll att prestera resultat. Sen gäller att snabbt efteråt försöka prata med spelarna och värdera liksom människan, varför det blev så här, och försöka reda ut saker och ting. Jag gillar inte att vara i, jag kan ta med snabba konflikter, men jag gillar inte att vara i konflikt under längre tid, och det är min erfarenhet är att det undviker du ganska snabbt genom att prata med dem.
Mm. Är det någon skillnad på tjejer och killar där när det gäller liksom psykologin, att prata och liknande? Förstår vad jag menar?
Ja, men eftersom jag är lite emot att man klumpar ihop sen, så är det fortfarande människor. Det finns killar som har varit väldigt kontaktsökande och man vill veta allting, och tjejer också naturligtvis, och så finns de här ytterligheterna som åt andra hållet som man knappt behöver prata med, utan de är självgående i allting. Och det är väl lite det som är, tror jag, coachingrollen, att i all information som finns och i allt med vad vi kan presentera och i matcher, så att när jag spelade själv så såg man sig knappt själv spela, man får vara glad om man dök upp på Sportnytt liksom i var fjärde vecka någonting sådär i 2 minuter, då var det jätteroligt. Och nu har man nu spelarna på enda vinkel och du kan titta på allting och statistik och hela.
I Superettan också, i Division 1.
Så att det spelar liksom ingen roll, men jag tror en del spelare mår nog bäst av att inte veta så mycket, så att det är också lite olika.
Du född och uppvuxen i Uppsala 1959, alltså. Hur var det att växa upp mitt i Uppsala?
Ja, lite norra Uppsala, Svartbäcken, Tunabackar. Nu är jag flyttat tillbaka till Uppsala. Det har hänt lite i staden. Det var en väldigt trygg stad att växa upp i. Jag kommer ihåg att vi hade en värsting som bodde i Tunabacka, Svartbäcken, och ofta så åkte han ner och slogs med någon annan värsting från Salabackar eller från något annat ställe, och så stod vi och tittade på om det var någonting. Men väldigt ofarligt och väldigt tryggt, tycker jag. Det tycker jag väl hela min uppväxt i Uppsala var väldigt harmoniskt, trygg med både mamma och pappa och syster och fotbollslag och kompisar och allting sånt där. Så att jag fick en väldigt bra barndom, tycker jag.
Hur var Peter Gerhardsson i skolan?
Han var väl så rastlös. bra i matematik och gymnastik och i andra så här teoretiska ämnen, så var jag väldigt noga med att plugga in allting. På min tid så skulle man lära sig 12 lärjungar och sånt där konstigt, så att Och det gjorde jag, men sen var jag väldigt dålig i praktiska ämnen. Alltså teckning, slöjd, det var inte min grej.
Syslöjd eller träslöjd?
Ja, först var det träslöjd.
Ja, vad gillar du mest eller minst?
Jag hade nog hellre tagit syslöjd än träslöjd. Alltså, så att jag var, nej, det var...
Det gjorde jag en Lovikavante, tror jag, på 2 år.
Ja, ja, nej. Jag fick min lärare att göra trägrejer som jag tog hem till mamma. Och så jag gör väl lite där, så att familj, hon tyckte det var fint. Så att jag...
Ja.
Det kanske man inte ska berätta allt.
Och efter nian, vad valde du att gå för gymnasielinje?
Jag gick 3 år samhällsvetenskapligt. Mm. Och det var en sån här linje som man valde att gå när man inte visste vad man skulle bli. Så att det var lite så att jag hade liksom ingen riktiga fotboll. Var det jag höll på med och som jag tyckte var roligt.
Men du var på de andra sporter också, väldigt många andra sporter, va? Hockey och pingis och...
Ja, det var väl mer aktivt i klubb, så höll jag på med bandy, hockey och fotboll då. Och sen i skolan höll man ju på med allt i skollag, så att det var ju på den tiden. Så var det mycket andra idrotter, som du säger, basket var en stor sport i Uppsala, så det höll jag ju också på med. Och volleyboll fuskar man lite med, det var inte riktigt kanske min grej. Eftersom jag var kort, men sen racketsporter. Pappa var duktig i tennis, så att, det var mycket tennis, mjuktennis, pingis. Badminton var ju liksom en sån här sommarsport som man ägnade sig på somrarna med fjäderbollar. Så att
Men det var aldrig snack om något annat än fotboll. Var det det som var först från början, eller var det någon annan sport som var där och så du fick göra ett val som var svårt?
Nej, egentligen inte. Nej. Att, när jag kom med pojklandslaget kom ner på de där uttagna, då var det ganska klart att det skulle bli fotboll. Och även om hockeyn tyckte hockeyn var väldigt rolig, men jag var right-skytt, skytt i synd att säga, för jag kunde inte skjuta, men jag gjorde mål. Och,
ja, det gjorde ju fotboll också. Så
ja, precis. Det var ungefär samma typ av målskytt. Alla hockeymål gjorde jag inne i målgården. Jag petade in returer och dribblade, men jag kunde knappt få upp höjdare. Så att fotboll kändes ganska tidigt som att det här var det jag ville pyssla med.
Var du ute forward i hockey?
Högerforward.
Och så då samhällsvetenskaplig linje. Och polis. Så småningom utbildar du till.
Ja.
Ja. Gick det direkt efter samhällsvetenskapen på polisskolan, eller hur funkar det?
Nej, jag flyttade ju från... Nej, jag hade ju... Jag var från början var bingoutropare.
Bingoutropare? Ja. Hur kunde det låta?
Ja, Bertil 4, 94, Niklas 33, par i 3.
Ja. Vi kan flytta tillbaka till Göteborg och ta bingolåt och så.
Så att det var ju liksom låg att... det var rätt mina första jobb, tror jag. Jobba i kiosk och jobba på kontor och... Jobba skivaffär gjorde jag. Det var väldigt bra, tyckte jag, som musikintresserad. För jag fick betal i skivor. Det var lite svårt att förklara för mamma att jag inte fick några pengar. Men jag fick gå med skivor istället. Så det var bra. Polis var väl när man flyttade från Uppsala till Stockholm och skulle börja spela Hammarby. Så man var tvungen att ha ett jobb och jobba på kontor till att börja med.
Och det är 1978 vi pratar om nu.
Ja, precis. Mm. Ja. Så var ju liksom inte det kanske det jag ville göra. Utan många... idrottsmän, kvinnor kanske också jobbar man som polis eller brandman, var bra yrken att ha, för att du kunde då jobba helger, du kunde liksom ta tjänstledigt och du kunde på så sätt få ihop en idrottslig karriär ihop med en civil karriär. Så att en del av mina kompisar i Hammarby var poliser, en del var brandmän, och jag sökte båda, men hade lite problem med att köra en brandbil utan servo, som jag kommer ihåg att jag hade med att vända kona in där i den banan. Så att, polis tyckte jag var lite bredare, lite mer intressant. Så att när jag kom in på polishögskolan så 82 var det, så var det egentligen då ett sätt liksom att få ett jobb och kunna fortsätta med fotboll. Så att, det har ju varit så att jag har, fotbollen har varit det centrala, och sen har jag haft andra jobb för att kunna hålla på med fotboll. Så att,
Ja. Ja, det var ju annorlunda tider då. Du var ju tvungen att ha ett jobb vid sidan om, eller studier, och det var familj, och tränade väl 4 gånger i veckan eller något sånt där plus match.
Ja, precis. Så det är väl lite som det är då på damsidan i damallsvenskan nu. Det är en hel del av tjejerna där som också jobbar och försöker få ihop det hela. Och det var min vardag, så därför har väl också mitt jobb nu en stor förståelse ibland för att det kan vara väldigt jobbigt att gå från jobb och sen till träning och sen matcher och så vidare. Så att, men jag tycker det funkar bra då.
Var det fostrande på något sätt jämfört med idag då när ja, de i stort sett blir ungdomsproffs många tidigt och naturligtvis eftersom de är ungdomar men tidigt proffs och inte få känna av den här ja, större delen så att säga.
Jag vet inte om man nu hade man inte valmöjligheten riktigt utan det var ju alla var ju tvungna att jobba för att det var på det sättet. Sen kan jag känna liksom att i min, om man nu tar bort fotboll och fotbollstränerit i de yrken jag haft innan så tror jag att det varit utvecklande att jobba. Som polis så var det, tycker jag, väldigt utvecklande. Du jobbade ihop med olika människor och lära sig hur man snabbt fattar beslut, olika ingripande eller vad det än kunde vara. Så det gick inte att gå efter en mall utan det var hur löser jag det här nu? Så att det var väldigt kreativt och det passade mig också. Sen var inte jag den största så jag var ju tvungen att lösa saker kanske inte med kraft utan jag var tvungen att prata och försöka få folk att lyda mig eller göra om det nu var ingripande att göra. Så att det var, jag tror att det var utvecklande som människa också.
Gillade du att vara ute på gator och torg?
Jag kan väl säga att det var väl under en period när man, framförallt när man spelade Hammarby så var man polis också att det kunde vara en fördel för att man kunde bli igenkänd och man fick liksom, ja men du var schysst kanske för att man var fotbollsspelare också. Annars så ingick det liksom i yrket att vara ute och synas och göra sådana saker så att det var ju säkert också en annan mentalitet än vad det är nu. Men vi jobbade en del, både Hans Erker och jag och Peppe Holmberg som kvarterspoliser och områdespoliser mycket. För det var den tjänsten som kanske passade bäst ihop med idrott. Och då var man runt i skolor och pratade och det var annat. Så att det var inte piketstyrkan direkt. Och det passade mig ihop med fotboll och familj och allting på ett bra sätt tycker jag.
Jag ska gå lite i händelsen i förväg, men sedermera så utbildade du också till idrottslärare på GH.
Yes.
Alltså lämnade polisyrket?
Ja, det blev att det var en period när man inte kunde få tjänstledigt längre. Och då såg jag liksom att det var lite valmöjlighet. Vad ska jag välja nu? Och, det här var alltså runt 87 var det faktiskt som det här hände. Och då kunde man söka en idrottslärarutbildning där man sökte på fotboll som kallas för specialidrottslärarlinje och man valde ut 5 stycken som hade fotboll som bakgrund och det kändes väldigt bra. Sen var det en för mig just i den perioden så handlade liksom om att fotboll var så viktigt så att då kände jag då började jag plugga till GIH och då kom jag ihåg, då pluggade jag på GH heltid och så spelade jag i Vasalund och sen hade jag kvar min tjänst som polis och det kunde man ha samtidigt som man studerade. Så det innebar att jag jobbade var tredje helg, fredag, lördag, söndag, fredag kväll, lördag dag, söndag dag och varje tisdag kväll jobbade jag. Och så spelade jag fotboll och vi tränade i Vasalund 2 pass med Bosse Pettersson 7 på morgonen ibland och 17 på kvällen. Mm. Och sen var det GH heltid studier och så var det 2 barn, 84-87. Så att där kan man säga att det var...
Hur grejer
är det? Ja, men det är väl lite som jag är. Jag gillar att ha mycket att göra. Så att,
blir inte trött då? När det tar lite, alltså, du får ju vara koncentrerad. Du får ju ge allt på alla de ställena du är.
Det var lite planering. Så att jag kunde inte... Jag kommer ihåg på GH så kunde jag inte ta lunch med de andra. Mycket. Jag gjorde ordning... Vetekli, vetegrodar och yoghurt på morgonen som jag hade med mig. Och så samtidigt när det var lunch på GH så satt jag och pluggade och åt. Så att jag fick ta den tiden där. Så att det var fullt upp. Men någonstans så... man kan göra mycket mer kanske än vad man tror. Och jag testades men jag kommer ihåg att det var ganska givande det också.
Ja, en nyttig mat i alla fall du gjorde till dig själv.
Ja, det var nog ett behov.
Vad jag förstår så var du Hammarbyare redan som liten pojke i Uppsala. Stämmer det?
Ja, det stämmer bra. Jag var, alltså Uppsala IF var ju min moderklubb och pappa ordförande. Och på den tiden så var Uppsala IF och Sirius var liksom inte det bästa som funkade ihop. Och därför hamnade jag naturligtvis i Uppsala IF och växte upp i det. Så att Sirius var då ingen favoritklubb. Nu kan jag känna väldigt starkt eftersom det är en Uppsala-anknytning och min äldsta son spelade där också under ett tag. Men då var det absolut inte Sirius som gällde. Och sen började liksom fundera på vilket lag jag skulle hålla på. Det var lite samma som Arsenal, att tittar man på lagen så var Hammarby, alla såg ut som rockstjärnor. Det var skägg och det var liksom långt hår och det var liksom lite bohemlag. Så att jag fastnade tidigt för dem och började liksom åka på deras matcher som supporter och stod på läktaren i klacken. Och det var ett gäng från Uppsala som åkte då. Så att när jag sen kom i pojklandslag, juniorlandslag, så nästan stalkade Denneby och Micke Andersson för att de skulle få mig till Hammarby. Och när Djurgården ringde och Öster ringde och Västerås sportklubb ringde, men så var jag iskall. Jag tänkte liksom, nej, jag vill någon annanstans. Och när jag väl fick ett meddelande eller telefon.
Ja, hur gick värvningen till? Rent konkret?
De hade ju en kille som hette Åke Örbom som var värvningschef eller någonting sånt där. Och han var och tittade på mig på en match. Och sen ringde han och pappa och jag åkte och träffade dem. Och det handlar absolut minst om pengar, utan det handlar bara om att jag ville dit. Så att de hade kunnat gett mig vad som helst. Och jag tror jag fick 1200 kronor i månaden eller någonting sånt där.
Hade Djurgården erbjudit mer eller?
Nej, det var iskall. Västerås sportrum i listan, de hade nog, där var det flashiga leasingbilar och det var allting. Så att, men nej, det var, jag ville dit. Så att det var som en dröm. Och jag var riktigt starstruck första träningen när jag kom dit och fick träffa alla mina idoler.
Bröderna Olsson och
Kentabil. Och jag var rädd för Matte Werner. Jag var lite rädd för honom.
Det var väl nästan alla på den tiden. Ja, nummer två.
Ja. Det kändes, jag flyttade 7 mil och det kändes väldigt, väldigt långt. Och det var någon spelare som frågade mig var jag kommer ifrån. Jag sa Uppsala. Då kallade mig för jävla norrlänning. Då kände jag liksom att det var långt ifrån Uppsala till söder rent känslomässigt. Men det gick bra.
Var hamnade du någonstans i Stockholm då? Flyttade du någonstans?
Jag flyttade till Lundagatan.
Lundagatan, så du hamnade på söder också?
Ja, absolut. Så jag bodde där i en etta på 19 kvadrat.
Ja.
Och sen kom min före detta fru, eller sambo blev hon då, dit. Och så bodde vi två stycken där. Hon spelade volleyboll och jag spelade fotboll. Och så hade vi dusch i källaren och 19 kvadrat. Så att det var speciellt.
Ja. Du var inne på det lite själv. Vilken typ av klubb kom du till? Det var ju som sagt, vi har nämnt några namn. Men den här Hammarby-andan som du föll för då som liten grabb. Berätta, hur var det att uppleva?
Ja, men det var ju väldigt, eftersom det var min, man säger, favoritklubb och jag kom dit, så jag var ju blev väldigt väl mottagen då. Jag var lite rädd var jag inte, men lite respekt för de här äldre och de som jag hade sett. Och det kom en ny generation med Peppe Holmberg och Micke Andersson och Denneby, och framförallt kanske året efter när Uffe Eriksson kom från Uppsala då till mig och blev en av mina absolut bästa kompisar. Och, så att det var väldigt, väldigt roligt att spela fotboll i Hammarby, och även om jag fotbollsmässigt inte lyckades, kan man väl säga att det tog tid innan jag blev ordinarie i laget. Och på den tiden så man funderade inte så mycket på att byta klubb, utan man kämpade på. Då var den här att så länge man trivdes och hade det bra, så var liksom pengar var inte viktigt, utan det var kamratskap, gemenskap. Och jag hade inte då kunnat sätta mig i en annan klubb kanske under de åren.
Det var forwards då, det var du, det var Johnny Efraimsson, va?
Ja,
det var Billy Olsson. Hjälp mig.
Ja, och Fredrik och Matte Werner var också.
Matte Werner var uppe, han började som back.
Ja, ja, precis.
Just, ja.
Och så var han där. Sen kom ju efter Thomas Lundin och Thomas Ture som kom lite efter där. Av de yngre som var yngre än mig då, som kom upp.
Var det Bengt Persson som var tränare då när du kom?
Ja, nej.
Nej. Var det Julle?
Första året var Tom Turesson.
Tom Turesson var det första.
Var första året.
Ja. Och sen kom
det gick rykten om att det skulle vara Roland Sandberg. Det var liksom en sån där, han påminner mig var det många som sa. Så att jag kom ihåg att jag hoppas att det skulle bli han som tränare där. Men det var till Tom Turesson. Och sen var det Julle Gustafsson efter det i 3 år. Sen var det Bengt Persson från 82. Där,
82 så att, ja, just det. Just det. Tom Turesson var ju upplänning också.
Ja, Rex.
Ja, just det. Ja. Ja, Hammarby var ett skärmlag då. Riktigt skärm. Hur mycket fick du ur av det här mentaliteten, klacka, hellre förlora 5-4, vinna 1-0 på straff och det här, alltså som den här klischébilden. Hur mycket var av det där internt?
Det är lite myt faktiskt, för att vi var ju, man såg tränaren, vi ville ju liksom vinna. Det var det viktiga, men det var ju liksom, hur kan man vinna? Ja, man kan faktiskt vinna genom att slå en tunnel, och man kan göra det genom en klackspark, och man kan göra det genom det hela. Så att när du kom dit så var det en acceptans på något sätt att göra. Jag tycker att det var utvecklande. Det var liksom en klubb och ett lag och där man vågade. Så att det gäller att värdera rätt och så vidare. Men vinna var centralt. Så att jag menar, det var en sån som Klasse Johansson. Liksom, det var ju, men han vann på träningarna, så var det ju galet. Du var ju rädd liksom, så att spelar du med han, så är det klart att du ska vinna. Men jag kände liksom en trygghet i sättet att spela fotboll. Men vinna var fortfarande centralt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
En historia, Peter, det var från när du spelade i Vasalund och ni mötte Liverpool på Skytteholm, var Glenn Husseins första match i Liverpool. Ni spelade 1-1, du hade en jättechans att avgöra den matchen, och Bosse Pettersson som var tränare kom fram och skällde på det. Vad gjorde du, varför sparkar du inte mål? Då sa du så här: du Bosse, jag hade ett enda mål i den här matchen, det var att göra tunnel på Glenn Husein, och det gjorde jag.
Ja, det gjorde jag.
Ja, apropå den där Hammarby-mentaliteten.
Ja, ja, men det var nog, det dök nog bara upp alltså, så att jag kommer inte ihåg att jag missade, men jag kommer ihåg att jag slog tunnel på Glenn Hussein, så att det hade jag som en grej. Då var det träningsmatch, så då hade det varit en seriematch någonting, så där, eller då vet jag inte om jag hade valt, men nu lyckas jag, så att när man lyckas så är det alltid, då är det alltid okej. Okay. Ja. Det är en målvakt i BK Häcken, Kristoffer Kjellqvist, som i Häcken Mjällby i 50:e minuten här på då Rambergsvallen, och det står 0-0, och han som målvakt slår en tunne på Marcus Ekenberg som blev något jättekänt YouTube-klipp som låg ut överallt, och jag brukar visa det ibland, så att, och jag kan säga att jag lärde inte honom det, så att det var snäppet värre kan jag säga.
Du, Hammarby-tiden då, som ju, det var ju en Hammarbys fotbollshistoria har ju gått upp och ner om man säger så, men det här var ju en härlig tid. Hammarby var ett riktigt poppislag, och 82, vi som var med då minns det som det var igår, det var ju ett enormt drag kring Hammarby, och ni går hela vägen till SM-final, för det var ju slutspel på den tiden. Kan du berätta lite om den säsongen, de här klassiska matchserierna, slutspelserierna?
Framförallt var det ett väldigt, väldigt, väldigt speciellt år för mig, alltså hela 82, för att 81 så Jag hade inte spelat mycket. Vi skulle få ny tränare. Jag, Hammarby som klubb, visste inte om jag skulle vara kvar. Jag hade ganska långa diskussioner med Västerhaninge. Allan Bål var tränare. Det var division 3. Jag skulle börja på polishögskolan. Så det var liksom, vad ska jag välja? Ska jag välja liksom, ja, yrket? Jag hade inte lyckats, tycker jag, som fotbollsspelare. Och jag fick något samtal från Bengt Persson då, liksom, att han ville behålla mig. Så att det var oerhört nära liksom, att jag hade gjort något annat där. Men, så jag blev kvar. Var skadad nästan hela våren. Gick på polishögskolan, byggde upp med träna. Kom ihåg när jag blev frisk mot slutet på sommaren, så tror jag aldrig varit så bra tränad. För på polishögskolan så tränar man minst två extra pass, fysträning, både styrketräning och konditionsträning. Och det gjorde att när jag gick in på hösten så var jag enormt fysiskt stark, som jag inte hade varit någon gång, för jag tränade mer än alla andra. Och någon gång när jag fick en chans där, det var någon skada på träningen, något så att det var Kenta Billy som sprang ihop och skadade sig. Jag vet inte exakt om det var så, men jag fick i alla fall chansen mot Örgryte borta från start. Det var en av mina första matcher där jag startade, och i kvartsfinal i Svenska cupen, eller vad säger man, säger mästerskapsserien. Och, vi vann med 1-0 och jag gjorde målet. Och sen gick det väldigt bra för mig på hösten och för laget då. Så att jag var ju, fick ju verkligen själv vara med, och jag fick vara med liksom om den här fantastiska hösten då. Och för mig var det ju som oförglömligt att helt plötsligt bli en ordinarie spelare. Och lika ointresserad av idag att vara känd, eller ointresserad av att någon känner igen mig. Lika roligt tyckte jag då. Som spelare var det helt annorlunda. Då var det jättekul liksom, om någon känner igen mig. Så att, när det är jublan om fiskdisken på ICA hade känt igen mig. Så, att det, så det var väldigt speciellt. Sen hade vi då, jag tror det var semifinalen mot Elfsborg borta, förlorade med 3-1 och vi var lite illa ute då. Lyckades vinna hemma med 3-0. Jag gjorde väl ett av mina få mål utanför straffområdet med någon volley där. Men fortfarande har jag sett bilderna, så ser jag ser helt chockad ut. Om andra var chockade, var jag mest chockad själv som sköt överhuvudtaget därifrån. Men man var inne i någonting, så hade hittat ett mycket, mycket större självförtroende i det hela. Och det gav liksom både tränaren Bengt Persson och laget mig, så att och SM-finalen mot Göteborg var till oförglömliga.
Hur gjorde du mål?
Ja, vi gjorde borta mot IFK. Ja. Och det roligaste där var väl egentligen så det här med att vi hade Hägersten Hotel med var på läktaren och spelade in en skiva som jag har faktiskt, den vinylen. Alltså den är en vinylskiva med den matchen på båda sidor. Kanske inte musikmässigt den bästa, men känslomässigt så är det klart läckert. Och det var någon, jag vet inte om det var Glenn Hussein eller om det var Ruben Svensson, som efter hade sagt att i en tjurintervju, jag tyckte det var för jäkligt att Hammarby fick ha med sig elgitarr på läktaren. Och det tycker jag är en skön grej på den 82. Man kunde ha elgitarr, trummor, det kan man ju ha liksom, och sådär. Men då hade man en elgitarr och förstärkare, och det lät väldigt mycket om Hammarbyklacken. Så att det var en underbar höst.
Och ni gav dem verkligen match. Det var ett IFK Göteborg som hade blivit UEFA-cupmästare 82 också, så det var ju inget tussinlag ni mötte direkt.
Absolut inte. Nej. Det vimlar liksom av landslagsspelare och vi hade väl Billy har aldrig varit med, men Uffe Eriksson var kanske den stora stjärnan på ett Ramberg. Annars så var vi inte alls lika meriterade som i Göteborg, så att det höll på att bli en skräll, men det blev inte.
Nej, men stora silvret i alla fall. Ja.
Ja.
Ja. Berätta fortsättningen då i Hammarby, för du var ju där alltså i 9 år. Du kämpade in i laget då, eller kämpade du? Ja, det gjorde du. In i laget 82. Berätta om fortsättningen.
Ja, sen var det 83-84. Vi hade Bengt Persson om 3 åren, tror jag, 84, och sen var det tränarbyte när Björn Bolling kom 85, och i samband med det så skadade jag mig med en knäskada som...
Ja, då det var Köldmatchen, var det 85?
Nu ska vi se.
Snömatchen? Kan det ha varit 85?
Nej, det var 86. Jo, det är 85 på hösten. Ja. Så att, men 85 så vart varit ett väldigt, en väldigt dålig vår, både för Hammarby och för mig personligen, med att jag varit knäskadad och fick egentligen domen av att det här är, här kommer du inte kunna spela med mer. Så att det var ju liksom invalid och slut, men jag fick lite hopp av en landslagsläkare, Janne Ekstrand, som tittade på det här och sa, nej, det här kommer du fixa, sa. Så att jag fick hopp, och sen jag spelade bara 3 matcher det året, och Hammarby låg under våren jättedåligt till och på väg att åka ur, så gjorde vi en fantastisk höst där och på så sätt grejade sig kvar och spelade även UEFA-cupen som det hette då, men jag var inte med då, utan jag kommer ihåg att jag satt på Råsunda och kollade Köln-matchen med orange boll och snö, och Peppe Holm gjorde 2 mål. Och sen skulle jag vara tillbaka till eventuellt, om det var kvartsfinal eller vad det var. Men tyvärr så åkte vi ut i december där i nere i Köln, förlorade med 3-1. 3-2 direkt fast vi skulle ta oss vidare. Så jag kommer ihåg att min besvikelse då, som jag inte varit med på hela året, var enorm. Sällan jag känt så stor besvikelse, för att jag är på väg tillbaka och jag hade sett fram emot att få spela de här UEFA-matcherna under våren då, 2000, eller vad säger jag, 1986 hade det blivit då. Ja. Men det var en lärdom skademässigt, så att sen gjorde jag väl en av mina bästa säsonger 86. Jag var med i OS-landslaget och ja, den vägen. Så att, jag fick vara med om det här, var ta sig tillbaka efter skada, vilket jag tror att man har flyttat som tränare och coach också. När man hamnar ett utanförskap som är jättekonstigt. Du har kompisar där, men du är utanför. Du hamnar inte liksom i gruppen, och de är schyssta, men du blir väldigt själv och ensam. Så att, du behöver all stöttning när du blir en skadad spelare. Det är min lärdom.
Vad tycker du om Hammarby? Alltså, många tyckte att Hammarby kunde ha tagit vara på det här fantastiska som hände här 82. Det var väl lite okej, alltså ni var ju uppe, men som sagt, det gick ju ändå nedåt. Trenden var ju nedåtgående något år efter det här 82. Vad säger du om det? Skulle man ha satsat mer, eller vad skulle du, kan du titta lite facit i hand? Nu har ju Hammarby kommit tillbaka och egentligen vunnit ett SM-guld, och gjorde de ju 2001, men det har ju liksom varit så här.
Som spelare, man hade inte så jättebra koll vad saker och ting berodde på, utan man spelade på, och det fanns ju en ganska stor kontinuitet. Jag spelade ju Hammarby 87 där, och sen hade jag egentligen gjort klart att förlänga 3 år till, men en historia där som gjorde att jag egentligen såldes bakom ryggen till Vasalund, som jag själv inte var delaktig, utan affären gjordes upp bakom. Jag hade egentligen allting klart, för jag skulle vara kvar i Hammarby 3 år till. Sen skulle jag flytta tillbaka till Uppsala. Min äldsta son skulle börja skolan. Allting var klart. Men det var väl en liten besvikelse på Hammarby då. För att jag hade varit där i 10 år och ville göra de här sista 3 åren. Men Vasalund lyckades övertala Hammarby att sälja mig då. Och vad jag förstår så fick man ganska bra betalt. Utan att det tillför mig någonting, och det skulle inte göra. Det fanns ju inte agent, det fanns ingenting på den tiden, men muntligen så var Hammarby överens om ett kontrakt, men Vasalund satsade ganska hårt.
Ja, det var en riktig profilvärvning för oss som växte upp i Stockholm. Det var en stor värvning, alltså, det gav eko.
Allting hände bakom min rygg, och det där mediemässigt kommer om, det framställdes på fel sätt att jag hade velat gå dit, men det var absolut inte så.
Hur kändes det då när liksom, jag är såld till Vasalund?
Ja, det tog lite tid när jag fick reda på det, för att först sa jag Hammarby då liksom att allting var klart, och jag hade börjat träna med Hammarby inför den säsongen, och så sa jag, vi kan inte förlänga, sa jag. Och jag var väldigt chockad, och jag visste inte, jag skulle ju börja då liksom på GOH, och jag skulle göra så att jag var ju klart att jag skulle vara kvar i Stockholm. Och sen, det gick ju bara några dagar, så ringde Vasalund mig, och jag tänkte att jag tar en diskussion med dem, och så hamnade jag där. Och då, sen fick jag höra liksom ett halvår senare att det var Vasalund som hade ringt Hammarby och sagt att de ville ha mig. Och så de betalt Hammarby, och då hade Hammarby valt att då tar vi pengarna.
De visste att du ville vara kvar i Stockholm dessutom.
Det
var svårt för dig. Du kunde ju ha sagt nej, då struntar jag i det här.
Precis. Och det ville jag. Jag ville vara kvar i Stockholm. Ja. Så att, det, Sen kan man säga att efteråt så, det var mer sättet som det var på. Och eftersom jag var Hammarby ja, sen barnsben så kändes det extra tungt. Men sen kan jag säga att det var bra. Att det var bra att byta klubb, för att jag fick liksom jag fick en bra tränare. Jag fick träffa nya människor i en ny klubb som inte var så stor. Och passionen under själva fotbollen och laget var lika stor i Vasalund som det var i Hammarby. Sen var det mycket större runt omkring. Men allt det här man gör liksom på i sidan av plan med laget var ju precis samma. Så jag hade tre jättebra år i...
Ja, du blev lagkapten.
Precis, varit lagkapten där, och året efter så åkte jag Hammarby ur. Så att man kan säga att det var många olika orsaker till att de åkte ur. Men jag kände liksom att valet att gå till Vasalund var bra då på det sättet då.
Ja, apropå åka ur Hammarby, Vasalund. Du vet vad jag tänker på. 1989. Vasalund är nära allsvenskan. Hammarby behöver vinna med 6 mål mot Karlstad BK för att gå upp i allsvenskan. Annars skulle det bli Vasalund. Det står 4-0 efter full tid. Och så gör Hammarby 2 mål på stopptid. Och Hammarby går upp istället för Vasalund. Alltså, det måste vara hemskt.
Ja, alltså det var ju, vad ska man säga, dels var det liksom chockartat på det sättet det blev. Alltså vi förlorade en allsens plats på färre gjorda mål. Alltså inte målskillnaden, färre gjorda mål. Och matchen där uppe var, jag var ju satt på bänken och hoppade in, kommer jag ihåg. Och jag tror inte jag hade någon chans själv, men
uppe i Luleå.
Ja, uppe i Luleå, precis. Och på live sköt i undersidan på ribban och vi missade straff, och det var mycket sånt där, så att vi borde ha vunnit den här matchen, och då hade det inte behövt något annat. Och sen kommer jag aldrig glömma, jag jublade inte själv, för att jag visste inte liksom, jag kommer ihåg att jag var liksom reserverad när signalen gick, för klart ska vara klart, det är alltid många runt omkring i Vasalund hoppade omkring, och framförallt kanske bänken där som jublade liksom, att sen liksom blippade till där 5-0-0-5 på tavlan, och sen var det alldeles tyst, och då kom jag ihåg vi stod där uppe på Skogsvallen, heter det. Och det var, alltså en iskall känsla i kroppen, det får inte hända, låt det vara slut. Och då kom jag ihåg att en liten Luleåklack jublar, för de sitter med någon sån här transistorradio som hette på den tiden, och jublade. Och då förstod jag liksom att nu hade det blivit 6-0, och sen kom 6-0 upp på tavlan, och det var det liksom, ja.
Och det, man säger, ja, men hur var det att komma in i det omklädningsrummet efteråt? Ja, ni ska sitta och åka från Luleå och ni har tappat en klar allsvensk plats, för det var ju en formalitet.
Ja, alltså det var fruktansvärt då, men alltså det tog inte så lång tid för mig ändå liksom, för att jag tyckte det var för jäkla allting, men jag kände ändå att var det något lag som jag skulle förlora till eller som skulle gå upp istället, så var det Hammarby, för att jag hade många av mina kompisar kvar i Hammarby och sådär, så att jag det var tungt när det hände, och det var liksom iskall känsla och allting sånt där, men ganska snabbt liksom så gick det ändå över, men Det tar inte bort just den iskalla känslan som var där uppe då. Men det var inte så att det satt i flera dagar eller veckor eller någonting sådär. Utan sen var det bara att gå vidare. Och jag hade ju kontrakt året med Vasalund. Det hade varit kul att naturligtvis få spela allsvensk fotboll med Vasalund. Än så länge har de inte lyckats ta sig dit.
Nej, de har inte gjort det.
Men det var nära då.
Ja. Ja, det blev kvar Vasalund då till 1990. Sen så skrev du på för Enköping 91, va?
Ja.
Och då kände du, då var det nervärvning då som du kände, eller hur?
Det var socialt. Jag hade, som jag sa, jag skulle skriva på för 3 år med Hammarby. För att sen skulle äldsta sonen börja skolan. Så att det hade vi bestämt familjen. Vi flyttade då till Uppsala. Och Uffe Eriksson och Matte Wahlberg, 2 gånger med Hammarby, de hade gått till Enköping och spelade där då. Så att jag kommer ihåg att jag fick något erbjudande att vara kvar i Vasalund som lite spelande, assisterande tränare då. Till, jag tror, Kjell Friman som skulle träna dem då. Men Jag kände att jag ville spela fotboll, bara fotboll heltid, eller inte heltid, jag jobbar ju också, men bara spela fotboll, inte vara tränare. Så att när Enköping hörde av sig då så kändes det som att kunna liksom spela två år till då, så att det blev inte riktigt så, för att sen var det en ny skada, en hälsena som gick av, så att tappade nästan, jag spelade inte många matcher då, 91 och 92 spelade, men då jag kom aldrig riktigt tillbaka efter den skadan, måste jag säga.
Då var det 33
va?
När växte tanken på att bli tränare fram? När började du gro den?
Ja, men det var, jag tror det var alltså, små, man har ju sett tränare, men ledare har väl alltid liksom fascinerats. Det tror jag liksom finns i man säger, generna från pappa liksom, och uppåt och i skolan. Och jag gillade att ta tag i saker och gillade att hålla i saker. Men sen själva fotbollsdelen och idrottslärardelen, att bli ledare där, att bli fotbollstränare, var nog mycket under den här GIH-perioden, framförallt när jag, alltså Vasalund, när jag samtidigt gick på GIH, så spelade jag liksom elitfotboll då i division 1, och det gjorde att jag tänkte fotboll på ett annat sätt. Jag började tänka som en tränare när jag var spelare, vilket var väldigt nyttigt. Jag blev motiverad, jag började förstå varför man gjorde vissa saker och så vidare. Sen har jag aldrig varit en sån här målsättningsmänniska som har uttryckt att jag ska bli det här eller jag ska göra det här, utan jag har försökt liksom göra det bästa när jag är, och så får se vad det blir någonstans. Mm. Och när jag inte kunde spela längre då, så var det naturligt att bli tränare i min moderklubb Uppsala IF.
Just det, 1993.
Yeah.
Ja. Och där var det kvar 93, 94, 95. Sen blev det Vargarna i Norrtälje, eller BKV Vargarna, och Bollklubben Vargarna i Norrtälje.
Ja. Ja, det var ett år där med pendlande och de låg, och det var också en upplevelse. Det var under det året där som 96 som jag jobbade också på fotbollsförbundet som instruktör.
Just det, du var med i ner till Obos då. Du var med till Obos då?
Ja, precis. Ja, ja. Ja. Men det var jag jobbade på förbundet som instruktör, och under en av de kurserna så jobbade ihop med Bengt Simonsson, som jag inte hade koll på. Han var ju förbundskapten för damlandslaget. Så att, på den steg till kursen så kom jag in och frågade mig om jag ville åka med till OS. Och för mig var det, jag hade aldrig sett en dammatch i hela mitt liv. Så att, men jag tyckte det var en intressant utmaning. Så att, BKV Vargarna var inte så jättenöjda med att jag skulle åka bort då som tränare. Men nu var det på en vecka var på min ledighet och den andra var när vi skulle starta upp träningsläget. Så att jag tyckte att det här får jag inte missa. Så att jag lyckades för till slut övertala dem att jag skulle få åka. Och det var ett av de bästa besluten och bästa övertygelserna jag har gjort.
Vad hände för då?
Ja, men alltså att få uppleva ett OS, få uppleva landslag på den här nivån. Och, jag tycker det var enormt kul. Liksom. Jag fick, om jag kommer från Norrtälje liksom, och träna där, så det var dåligt med feedback. Och landslaget på damsidan var något helt annat. Man fick en feedback direkt, liksom, att det var bra, vad kul. Det var nu. Det var nivå rent inställningsmässigt som var mycket, mycket högre än Division 2 herrar då. Så att året efter där så ville Norrtälje förlänga med mig, och jag var inte intresserad av att sitta och pendla dit, även om jag hade sommarstuga där ute, så var det, nej, jag tyckte jag ville inte göra det. Och samtidigt då så hade jag fått ett litet erbjudande om att bli tränare i Bärning idag. Jag jobbade med två tränare, och det tyckte jag också var en utmaning att jobba med två tränarsystem. Så att jag tackade nej till den förlängningen med Norrtälje liksom. Och då sa han, då kan du sluta på en gång, sa han. Så att jag slutade när det var tre omgångar kvar. Och de åkte ur och jag blev tränare då för Bärning i två år. Så att 96 där var det var sån här.
Gav du blodad tand och hänga med OS då för damfotbollen eller?
Ja, nej, men alltså att jobba med absolut yttersta elit, och sen var ju OS då. Jag var inte så jättemycket med laget, jag var med i några övningar och så vidare. Men annars så ansvarade jag för bevakning av den andra gruppen som spelade på Washington. Så att det gav ganska mycket också med analys och jobba med den delen. Sen var det ju, gick inte Sverige vidare där, så att det var ju bara slänga alla papperna, så att det var ju jobbet gjordes i alla fall.
Ja, sen har det ju varit, det har ju varit både pojkförbundskapten för pojklandslaget och för U21, va?
Ja, det ja.
Och så var du assisterande 2 säsonger i Enköping också.
Ja.
00-02. Sen drog du till Helsingborgs IF som assisterande tränare.
Mm.
Vad hade du för koppling till Helsingborg? Varför just Helsingborg? Peter Järnsson ska inte vara Helsingborg.
Nej, men det är det här som jag tycker är så läckert ja. med fotbollen och livet överhuvudtaget. Det här med kontakter, möten med människor och så vidare. Och om man backar bandet liksom och tittar på olika varför man är här och varför man sitter, så handlar det om sådana här saker. Och i det här fallet så var det så att jag och Peter Svärd, vi gick steg 3-kurs ihop, tror jag. Nej, jag jobbade på fotbollsförbundet och så var det. Och Svärd gick steg 3-kurs och vi pratade lite en del och lärde känna varandra lite på den kursen. Och sen när jag hade U21-landslaget så var det samma naprapat som var i Helsingborg var med U21-landslaget, Magnus Svärd. Och en underbart härlig människa och jobbade bra liksom. Och när han då, ja, det visste inte jag, han kontaktade Svärd och sa liksom att han hade pratat med mig och jag visste inte vad jag skulle göra då året efter där. Och, så sen fick jag ett samtal från Helsingborg och frågade om jag ville komma dit och, så att, och det passade bra. Så, civilt då så ja, låg jag liksom i skilsmässa, det var lite sådana saker som gjorde att jag kunde flytta, jag kunde, ja, barnen var liksom vuxna och var inte helt känslomässigt befriat, men i det läget på livet så var det bra att göra det. Så att jag kommer ihåg när jag kom till Helsingborg för första gången liksom sen 78 kan man väl säga. Så jag hade bara ett enda jobb. Och det var assisterande tränare i Helsingborg. Och bodde själv. Jag hade så mycket tid. Jag hade så mycket tid över. Så jag tror inte det fanns så mycket tid.
Vad gjorde du?
Förut hade man liksom haft tre jobb och man höll på allting. Liksom.
Vad gjorde du med all tid då?
Jag menar, mycket vart, alltså jag började träna. Jag började träna ganska mycket. Springa och till och med faktiskt styrketräning en del där. Och sen fyllde man ut tiden då. Men det var just den här känslan att man fick så mycket tid över. Mm. Och också någonting jag tog med mig, det var att när man var assisterande, vilket var en, vad ska man säga, lite, ja, jag hade varit i Enköping några år och här var det liksom absolut högsta nivå då. Så att gjorde att man kunde reflektera. Helsingborg under den tiden var ganska röriga år, så att jag brukar säga nu att jag hade förmånen att få jobba med 4 tränare och 3 sportchefer. Man kan tycka som klubb var det säkert inte bra, men för mig som
vilka tränare var det nu? Det var Svärd först, va?
Svärd först, ja. Och sen var det Hasse Eklund,
ja.
Och sen Stuart Baxter. Och sen Bosse Nilsson, sista året där. Och så, i det året så var det 3 sportchefer, så att man förstår att det var lite rörigt. Ja. Alltså, men framförallt den tiden med Stuart liksom var väldigt givande. Lärde mig väldigt mycket av honom och under de åren. Vi gick ju långt då med Helsingborg i Euroleague och spelade, kan det varit 8-delsfinal mot PSV borta där på våren.
Var det året ni mötte Ipswich?
Nej,
det var tidigare. Det var jag håller på Ipswich. Så jag kommenterade ju Allsvenskan då för Kanal Plus, Simon heter det nu. Och jag kommer, vad gör Peter Gerhardsson här? Jag fick aldrig tillfälle att fråga det, men nu fick jag reda på det. Ja, och det var mellan 05 och 08, alltså 4 år i Skåne som sagt. Och sen BK Häcken, och det blev ju en lång historia, det är också 8 år.
Ja, också en sån här kontaktgrej, för att jag var nästan klar för Åtvidaberg faktiskt. Mm. Pratat med på slutet mot en...
Kände du att du ville bli... Alltså du hade gått då så först några år i Enköping som ass. Och sen de här 4 åren här. Så kände du att, ska det vara nu? Så nu är jag mogen för att för att ta ansvaret så att säga?
Det var, nej, det är inte så mycket. Jag ville ha intressant fotbollsjobb, ja. Och jag hade något år innan där, långt gångna förhandlingar med Hammarby också, men inte som huvudansvarig, men in i Hammarbys organisation, och kontrakt var skrivet och klart och allting, men Helsingborg ville inte släppa mig då, så att, då var jag kvar i Helsingborg. Så jag har varit väldigt noga också med att moralmässigt fullfölja mina förpliktelser. Mm. Alltså att har jag kontrakt där, då vill jag köra, då är jag inställd på det. Så att när det gällde BK Häcken, när de dök upp, så var det också en sån här kontakt. Sonny Karlsson hade varit tipselitansvarig i BK Häcken, och det var så jag lärde känna honom, och han var med när jag hade ungdomslandslaget, pojkar 85 bland annat, på när vi spelade EM-kval och så vidare. Så jag lärde känna honom på det sättet. Och han ringde mig, och han hade varit tränare där. Han skulle nu bli sportchef och frågade om jag ville träna BK Häcken. Jag såg också som en jätteintressant utmaning. Så att bara på någon vecka där så ändrade jag liksom beslutsvägen för Åtvidaberg. Så ändrade jag mig till Göteborg och BK Häcken där. Mycket av det som kanske jag tyckte man inte gjorde i Helsingborg ville jag göra i BK Häcken.
Som säga, till exempel vad då?
Jag vill ha en tydlighet i, om jag ska vara tränare så, så får du sköta allting där med nyförvärv och allt sånt där. Jag leder laget, jag tar hand om spelarna som är. Spelar ut och in tar du hand om, jag har ingen kontakt med agenter. För jag tyckte att det i Helsingborg var väldigt rörigt emellanåt, liksom hur det där sköttes. Och det gjorde att vi fick en väldigt bra struktur. Alltså, Sonny skötte alla de här sakerna. Jag skötte liksom laget och Dennis skötte klubben. Dennis Andersson skötte liksom, ja, klubben som sådan. Och så Sonny alla de där och jag fotbollsbiten. Sen hade vi en diskussion emellan. Och vi fick en väldigt bra, tycker jag, dialog både sinsemellan men också utåt sett. Att Sonny svarade inte på fotbollsfrågor. Det är ju jag. Han svarade på värmningar och så vidare. Så att, jag fick mandat att spela den fotboll som jag då ville. Och som jag trodde på för att vinna fotbollsmatcher. Och det var då jag fick möjlighet liksom att själv bestämma och styra över hur vi skulle göra. Och jag fick en väldigt bra stab runt omkring mig i BK Häcken. Med en del som hade varit där under Sonnys tid. Men också några nya då som kom samtidigt med mig. Så att vi blev ett jättebra team runt omkring laget. Och det lärde mig också det här. Hur viktigt teamen är nu för tiden runt lag. Och jag gjorde väl en korrigering i BK Häcken där, annars så...
Vad var det då?
Nej, det vill jag inte säga. det kanske går ut. Nej, men en korrigering gjorde jag. Men annars så var det liksom att, och där var jag ganska noggrann med att så här vill jag ha det runt omkring. Och det tycker jag var en stor del till att vi kunde jobba med kontinuitet under så många år där.
Åtta år. Det är lång tid.
Ja, men det kändes inte som så. Nej. Det kändes inte så lång tid, för att det var ju hela tiden nya faser och vi bytte ju inte ut många i, hade väl någon sjukgymnast som vi bytte ut, annars så hade vi ungefär samma team runt omkring laget också. Sen bytte man ju mycket spelare. Så att jag tror att i klubblagsfotbollen så är det väl det som kanske ibland har varit för stor omsättning på tränare och spelare. När jag spelade fotboll, som jag berättade i Hammarby, så då behövs det knappt någon spelare på 10 år. Men nu för tiden så är det väldigt mycket. Och ska du då byta tränare också, så ja, då blir det nya saker hela tiden.
Men alla gör det. Jag kan inte erinra mig på 00-talet att någon har varit 8 år i samma allsvenska klubb.
Jag vet att Pelle Olsson var länge och Nanne var länge
i Kalmar. Ja,
vi tre tror jag som kanske har varit längst där. Så att, och det kan man alltid diskutera om det är rätt eller fel eller allting, men det är, jag kände liksom, och BK Häcken kände efter de här 8 åren så kände vi oss färdiga. Så att det var ju inga hard feelings eller att man sista året kände mig väldigt motiverad att man ville göra ett sista. Nu blev det inte så bra resultatmässigt om man nu tittar på serien.
Nej, men cupen, du menar det.
Ja, precis.
Häckens första trofé någonsin.
Ja, ja. Det var jätteskönt att vinna det naturligtvis. Så att, ja, men jag känner att nu är jag tvungen att hitta på något nytt.
Och det blev det ju verkligen. Du bytte till damlandslaget, och jag minns ju när jag läste på inför den här, så var det mycket snack om att Peter Gerhardsson, han ska gå till Hammarby, han ska hem och allt det här snacket. Nu är det ju passé. Nu sitter du på förbundet sedan tid tillbaka. Hur nära var Hammarby egentligen?
Jag vet inte vad jag ska säga nära. Det var under ett par perioder under några år i Häcken så var det ett ömsesidigt intresse både för mig och Hammarby. Jag tycker både klubb, jag vet inte hur de resonerade, men och jag ska inte resonera från att jag var Hammarby supporter eller att jag spelade Hammarby 10 år, utan man måste professionellt säga en annan sak. Man är tränare, man är ledare. Och det var det jag vägde in liksom i mina beslut, att det är inte självklart att jag ska träna Hammarby bara för att jag har spelat där, utan det är ett jobb och då gäller det att ha vissa förutsättningar på både på spelartrupp och vilka man jobbar ihop med och så vidare. Så att det blev aldrig liksom slag i saken, som man säger, och det var nog också ömsesidigt i det hela, att det passade inte in, och det kommer jag aldrig gräva mig i livet om jag inte tränar Hammarby. Det viktigaste för mig har varit att få spela där i 10 år och att
Åker dit ibland som supporter eller och titta på matcherna med barnen?
Ja då, mina två äldsta barn, de håller ju på Hammarby. Ja, den yngsta, han håller på Häcken.
Det finns de som håller på Häcken. Nej, ja. Förlåt, det var helt. Vem är den bästa du har spelat med? Den bästa spelaren du spelat med?
Uffe Eriksson är den som jag tycker, då pratar man alltså just speluppfattning. Jag kände liksom att jag visste precis vad han skulle göra och han skulle slå bollarna. Jag tror att det finns också det här hur man gör på plan, men vi var också väldigt bra kompisar vid sidan, och det gjorde att man hade en bra relation på och utanför plan, och det gjorde att man någonstans känner man en trygghet i det hela när man spelar ihop med honom. Och så att det är den bästa spelaren som jag, i och med att han spelade fram, så hade han några bra, grymma assist i mig också. Jag vet inte om jag spelar fram honom någon gång, så att det fan.
Jag har haft honom på det, men jag glömde att fråga om det. Vem är det bästa du har spelat emot då?
Vi var på något träningsläge tidigt där i Danmark och mötte Laudrup.
Mikael då? Eller var det Brian? Eller var det båda?
Jag kommer inte ihåg, men Björn Hedensson som var inneback, då kommer jag ihåg bli ordentligt. Och jag kommer ihåg liksom att wow, vilken spelare. Ja. Vad kan det varit?
Mikael var den stora utav dem. Ja. Men Brian var ju med och vann EM-guldet 90. Var det ju Mikael tackat nej då? Han kom inte riktigt överens med Mölle Nilsson, minns jag. Så att han tackade ju nej till EM 92.
Ja, det här måste varit om det var 85-86. Ja. Alltså, ja. Måste vara ännu tidigare förresten.
Mikael var den stora av dem naturligtvis. Alltså,
ja. Det här var nog 79-80-tal. Ja.
Du fick ju möta Tore Nilsson också. Som var,
Men
Laudrup var snäppet värre. Okej. Vilken tränare är den bästa du har haft, eller den som betytt mest för dig? Du har ju varit inne på lite grann på det, va? Men vad tror du själv för din...
De var lite olika. Så men Bengt Persson och Bosse Pettersson var de tränare jag hade de 3 år var, tror jag. Liksom, de var lite olika, men ledarskapsmässigt så är det någonting. Och det där kan man prata om i båda deras fall, passion och känslomässigt, och det är så jag också. Jag har väldigt svårt liksom efter en match att om vi har förlorat, att det blir så konstigt att säga någonting, att man ska spela något spel, då är man förbannad och sur, och det går över. Men de var känslomänniskor, men de var också duktiga liksom på att leda grupper. Och sen Bosse, som jag jobbade också ihop med som assisterande, så fick jag liksom också hans taktiska del, hur man lägger upp det här. Så att jag fick ju alltså båda sidor på Bosse, både spelarmässigt och där. Så att ganska heta tränare som stod upp för sitt lag. Båda var väldigt liksom noga med att stå upp för sitt lag. Så att de tycker jag nog att de är... Jag kan inte skilja på dem. Jag vill ha dem med båda.
Det var någon som sa nämn Plura och Eldkvarn, så vad Peter Gerhardsson säger då. Är det ditt husband eller?
Det var, de håller inte
Bob
på.
Bob Dylan läste jag också.
Tyvärr håller de inte på med kvar sådär. Och jag, det tycker jag liksom är synd. Men å andra sidan så har allting har sin tid. Liksom, så att det, jag vet inte hur de skulle se ut nu om de fortsatte. De var inte på topp mot slutet. Men under en period, framförallt under min period i Stockholm där jag bodde där och från 78 framåt så var ju Elfman, det är det band jag har sett mest gånger, över 100 gånger. Jag vet inte ens om jag vill att de ska göra något förening. Jag vet inte om det skulle vara bra eller om det skulle se bra ut. Men någon kanske jag hoppas på sådär, men kan vänta något år. Så att, men absolut ett av de viktigaste banden för mig.
Du älskar musik. Du hörde ju själv tidigare att du berättade att du tog lön i skivor. Och, alltså, du är verkligen passionerad. Jag har förstått en läst på att... Ja, berätta om den här passionen. För jag förstår att den är enorm.
Ja, nej, den är det. Det är någonting som... när jag växte upp så var det musik. Pappa spelade piano och det var musik i huset och mamma lyssnade på slager och det var, hon köpte singlar och jag fick tidigt in det här med musik och sen trodde jag att det var kanske liksom mina kompisar lyssnade på musik och det vart ett jättestort intresse. Sen trodde man liksom att nu kommer jag sluta köpa eller nu kommer jag dra ner på det, men det finns hela tiden. Sen har jag upptäckt att det är egentligen två saker som har varit viktiga i mitt liksom jobb som fotbollstränare och fotbollscoach. Dels är det att koppla av. Det är verkligen mitt absolut bästa.
Är du duktig på att stänga av? Är du duktig på alltså, ja. En förlust? Tung förlust som en match som ni kanske skulle ha vunnit. Kan du stänga av? Hur lång tid tar det för dig att lämna den där bakom dig och säga det är borta, nu är det framåt?
Det är väldigt olika. Ja. Där har jag lärt mig att acceptera att jag vet att det försvinner, men det är en obehaglighetskänsla i kroppen när man har förlorat eller presterat dåligt. Och den kan sitta i olika. Oftast är det lite kopplat faktiskt till när man har nästa match. För nästa match tätt in på, då är du på den. Och då är det lättare att få bort den andra, för du måste in i nästa. Därför var det kanske den här förlusten mot Ukraina här med landslaget var väldigt tung. För att det var så lång tid. Och det var sommar. Och man, så att den ältade man här. Och det tar tid, man ska inte träffa spelarna. Så att det var lite lättare
kul att jag kan tänka mig det, för det är en ny match som kommer nästa vecka.
Ja, precis. Men... så det är väldigt olika, men jag har någonstans accepterat att de här känslorna finns. Så att, men musik är på något sätt en rehab för mig. Och det är liksom att går jag på en konsert, så jag går på en konsert 3 timmar efter match så är det bra, så skulle jag nog inte stå och tänka på matchen. Så
nej, och du går ofta på konserter?
Ofta, ja. Och jag kan gå själv och jag kan åka själv. Och, för att det är inte behovet att göra det med någon annan. Sen kan det i vissa delar kan det vara roligt att ha någon kompis med sig och... Men just när man är på konsert så vill jag inte stå med någon som pratar.
Vad går du på för konserter man kan prata i? Jag har gått och fått skrika.
Ja, men det finns ju sådana här liksom happening-konserter, ja. Och sen finns det folk som alltid ska stå och kommentera.
Vad händer när du står och lyssnar på musik så där på konserter? Alltså, vilken värld hamnar du i då? Liksom?
Min egen.
Ja.
Nej, men det är en avkoppling. Ja. Alltså, du blir fri i tankarna, du lyssnar och... För mig är också att det är också texter som har varit viktiga. Därför jag gillar mycket svensk musik och jag gillar att sitta med ett album ostört och verkligen få lyssna igenom en hel skiva och inte. Och det är därför kanske som jag har aldrig känt något behov av att ha Facebook eller Twitter eller såna där saker, utan jag använder telefon alldeles för mycket ändå när det gäller att läsa saker och ting. Och det, just att lyssna på en skiva så då gör du någonting. Det är som en mindfulness. Du sitter liksom och gör det här under 40 minuter och följer texter och läser och sätter in i andra människors ibland kanske liv, ibland svårförståeliga texter där du får tolka själv, och det är också intressant. Och sen är det, tycker jag, en kreativitetszon för mig själv. Så att ofta när jag är ute och joggar och har musik på, så det är då jag kommer på saker. Inte sitta vid ett skrivbord och nu ska jag tänka ut någonting. Hur ska vi spela? Vad ska vi träna på? Vad ska vi göra? Utan det är tankar som ofta dyker upp i den här, om man säger, kreativitetszonen som man, i alla fall jag har med när jag gärna rör på mig och gärna lyssnar på musik.
Spelar någonting själv? Kan du noter och så?
Nej. Helt. Det var liksom lite med tid. Jag försökte när jag var lite mindre där med både gitarr och piano och allting så där. Men det var lättare att lyssna och det hade tagit alldeles för mycket tid. Men jag har aldrig känt det, eller känt suget efter att kunna spela något instrument.
Vilket är det bästa bandet genom tiden? Eller bästa bandet och bästa solartisten? Enligt Peter Järnsson.
Överhuvudtaget.
Ja. Som du tycker just nu.
Det finns så många. Ja. Så jag har svårt att säga att det här tar man på svenska så är Elkvarn och Lundell och Tåström tycker jag liksom är där och utländskt. Det finns många, Neil Young och Tom Petty som tyvärr gick bort där och Dylan och inte så här jätte Beatles-fest, inte Stones heller, utan ja, det är lite åt det hållet. Det är säkert glömt. Sen finns det nya band som nya, de är gamla också. Mm. Wilco, Drive My Truck och shit. Jag skulle kunna fortsätta.
Ja, jag förstår det. Men det är apropå musik. Familjen klagade på det ofta förut för att du spelade musik så högt. Och så visade det sig att, och du är ju vuxen ålder, att ha en hörselnedsättning.
Ja.
Ja. Mm. Ja, och jag måste berätta hur för du, det var väl 20 år sedan och sånt där när du fick reda på det.
Så att jag hade ju väldigt högt i bilen då. Ja. Jag satt och åkte ut på landet och de tyckte det var högt och jag tyckte inte det var det. Och sen var de så här åt mig att jag skulle gå och kolla. Till slut så, ja, det är ju som jag menar, om du ser dåligt så skaffar du glasögon. Ja. Om du hör dåligt så finns det många människor, de gör inget åt det. Nej, jag är stressad eller jag är så där. Och när jag gick och kollade då så då sa läkaren till mig liksom att du hör dåligt, sa han.
Och det var medfött?
Det var medfött, ja, precis. Så att det var de sa då. Och så att då tänkte jag liksom, till och med den här fördomarna ibland som att ja, du har precis samma nedsättning på båda öronen och det talar för att det är medfött och att med stigande ålder så blir det sämre. Så att det är inte säkert då att jag, man säger, jag eller min omgivning har lidit av det innan. Och då frågade han, ska du kanske ska vara en hörapparat, så? Varför då, så? Var det inte båda öronen? Jo, men det är många som bara vill ha en liksom. Och då blir det jättekonstigt, det är som att ha glasögon. Om man ser dåligt på båda öronen som har en monokel. Eller, så att för mig var det, nej, det är klart att jag testade det. Och det var liksom en ny värld då, liksom.
Jag läste någonstans att du hör, jag var fågelkvitter allting, ja, det var
hörde fåglar och stenarna lät som bara knastra under fötterna där gick, så att det vart en ny värld liksom, ja. Så att
det är inte bra när det blåser för då fräser det, läste jag.
Ja,
stänger av den då? Stänger av apparaten då när det blåser?
Ibland funkar det inte riktigt. Om det är mycket folk och det är liksom ett väldigt liv, då kan man stänga av i så fall. Eller på träningsbanan, om det blåser så är då är det lite problem. Liksom, och då får man ju fråga om eller om det är någonting som... Så att där kan det vara lite problem.
Ja. Ja, vad skönt att slå upp i höra en massa.
Man kan skylla på det.
Ja, då blir det bra på att hänga med. Liksom. Ja, okay. Sen har du börjat om. Du skilde dig och sen har du skaffat en ny familj. Och din fru, är ju, hon har gjort fler mål än dig, säger hon.
Ja det har jag totalt sett. Jo, det har jag gjort. inte allsvenskan. I allsvenskan har jag gjort.
Linda Blom heter hon. Ja.
Hon har gjort... Och gjorde 20 mål i en match och 8 sista det var, så att det kom, det är svårslaget. De vann med 39-0. Hela laget de mötte kedjor ökte, så att det var, för jag säga att det kanske inte var så stor prestation ändå, men nej, men det är klart att det är fantastiskt att göra 20 mål.
Och så har du en son också. Ni har en son?
Japp.
Ja, 3,5 år.
Nej, 5.
5. Tiden går.
Ja, han fyllde 5 här.
Fyllde 5. Tiden går. Hur är det då? Nu har han bara blivit större, men nästan småbarnsfarsa när du är 59 år.
Ja, men det är, jag tycker det är fantastiskt. Mm. Alltså, någonstans med allt det här med musik och fotboll, så för mig, om jag skulle säga meningen i livet, så är det barn. Alltså, det finns inga starkare känslor än barn, och jag har 3 helt underbara unga liksom, 2, och så att nej, med nytt förhållande och allting så kände vi, Linda och jag liksom, att vi ville ha ett barn liksom. Och Kasper, han, den lilla 5-åringen, han är...
Ja, jag träffade honom nere i Mariefred där. Det var full fart. Ja,
ja, det är full fart.
Ja.
Och, vad kan man säga? Det är olika faser i livet. Och jag tror att man är mognare på något sätt. Man vet lite mer. Och naturligtvis när man får ett barn till. Så att ha lite bättre koll. Sen är det en annan värld som man måste främja sig mot. Så att just den här håller vi på nu med datavärde och allt möjligt sånt där. Så att som femåring så var han också med kompisar intresserade av spel och allting sånt där. Så att fortfarande så är han mest ute och spelar fotboll i alla fall. Men jag förstår ibland att den här världen är inte helt lätt att växa upp i. För det är så mycket tillgångar till andra saker än det man själv växte upp med. Ut och springa och röra på sig och så vidare.
Ja, Peter, vad du sa att du tidigare att du har inga mål du sätter upp sådär, va? Men någonstans har du väl lite målsättningar. Tänker jag med, först och främst med ditt tränarskap här. Har du något mål med något, så jag vill bli tränare utomlands eller jag vill, alltså så där, alltså, för det är naturligt ibland om man tänker liksom nästa steg. Nu är du ju här mitt inne i det här då, men
ja.
men alltså man ska ju vara här och nu, säger de, men ändå så där, finns det någon sån så...
Nej, jag har faktiskt inte haft det. Det är inget, det har bara alltså, jag tror mer på det här med alltså livet styrs av kontakter, det styrs av vad du gör och det finns en del som man, alltså det finns tur och oturs människor, men det finns ju inte, utan man skapar sig förutsättningar och så vidare. Jag hoppas att jag är på tursidan på så sätt att hur man är och vad man jobbar och sånt skapar de förutsättningarna vad man är, och sen blir ibland, tycker jag, i idrottens värld så blir det ganska lite patetiskt, tycker jag, liksom, att prata om framförallt resultatmålsättningar, liksom, att vi ska vinna, där det är så. Det är så självklart, så givet att man försöker det. Sen vet man att alltså vägen dit, det är den också man ska njuta av och tycka att det är roligt. Så du måste njuta av vardagen i både i ditt jobb och i hem eller vad du gör någonting. Så det är det viktigaste. Och ibland så tror jag att det räcker att fokusera på det här. Så att just det här och nu, det är ett uttryck. Men det gäller också att försöka leva efter det, tror jag, att
ja, det, så är det ju
göra
det
andra
ju
saker. Sen blir det vad det blir.
Ja.
Så att jag har inget. Jag trivs jättebra där.
Det är bra det. Där,
så ja. Får vi se vad
det som har varit kan vi inte göra någonting åt på framtiden. Det är en illusion, den vet vi ingenting om. Nej. Inte någon utav oss. Så att det är så sant som du sagt. Jag tänkte på damlandslaget och eller på damfotbollen, svensk damfotboll överhuvudtaget överlag. Vi var ju långt fram, vi var ju tidiga med damfotbollen. Vi var ju tillsammans med de nordiska länderna och Tyskland och världsledande under lång tid. USA kom så småningom, men nu börjar de stora lagen, de stora länderna, de stora lagen i de länderna och satsa. Och den damansvenskan är ju inte av samma kaliber som den var för några år sedan. Konkurrensen är ju så mycket tuffare nu, men förväntningarna är ju fortfarande höga på damerna.
Mm.
Hur känner du inför det där? För att det är ju så, som sagt, en jättestor skillnad nu och för 10 år sedan.
Absolut, och det märks ju överhuvudtaget. Ja, alltså för damfotbollen totalt sett så är det naturligtvis jättebra liksom att det är många fler länder håller på, att det satsas på många länder. För det kommer öka konkurrensen och det kommer också ta det vidare. Och på här sidan så, menar, Sverige var ju VM-final 58 liksom, och sen har jag...
Vann OS-guld 48 efter kriget,
ja,
och alla andra var lite sargade.
Ja, och sen har det hänt jättemycket. Ja. Och så, det är lite så på damsidan nu också, att det börjar hända enormt mycket. Och, så att det gäller att försöka tävla och hålla det här ifrån sig, men det är inte helt lätt, för att tittar vi, jag brukar ibland säga liksom att vi är liksom ett välfärdssamhälle i Sverige, och ska man hålla på med någonting och bli bra så måste du lägga ner tid. Och för ett barn som eller en tjej eller en kille liksom, som ska bli bra i fotboll, så måste du lägga enormt mycket tid. Och ibland kan man ställa sig frågan i länder som kanske inte har det så bra, så kanske man just den här grundmotorik i att röra sig i de afrikanska länderna och att spela fotboll, det finns inte så mycket att göra, så håller man på med det. Och om de strukturerar upp det och kanske får lite ekonomi och allting, så finns det väldigt, väldigt mycket bra spelare. Här ska vi organisera allting. Och just den här spontanfotbollen som har varit viktig, tror jag, i svenska samhällen för att få fram bra fotbollsspelare. Om den försvinner och vi bara har organiserat fotboll så blir det väldigt svårt tror jag, att hänga med i framtiden. Så att det räcker inte med den tiden. Du måste hålla på själv och du måste hitta de tiderna. Och det kan jag bli ledsen ibland när man åker förbi, oavsett var man åker, åker förbi fotbollsplaner där det liksom är igenväxt. Och det, där var det alltså, varför finns det en fotbollsplan? Ja, det fanns liv och det fanns rörelse förr. Om det var 5 eller 10 eller 15 år sedan, men det kan konstatera nu att där händer ingenting. Och undrar hur många sådana små ytor det finns där det är inte folk att spela fotboll. Och det gäller naturligtvis både pojk och flick. Liksom. Så att, vi kommer att få kämpa här för att hänga med, det är jag helt säker på.
Ja. Ja, PlayStation fanns inte förr i tiden.
Nej.
Nej. Det är synd att klandra dem som sitter där, för det är ju fantastiskt. Utan de blir väldigt trött för att de upplever allt det.
Ja,
det är helt... Ja.
Så att det...
Peter Järnsson, har du någon devis som du lever efter när du sparkar av det täcket varje morgon och tänker nu ska jag gå upp och göra en bra dag? Är det något sånt där som du...
Nej, det har jag inte heller sådär. Utan
jag läste någon som sa... Jag försöker göra det bästa varje dag, sa du.
Ja, ja. Precis. Nej, men det är lite så. Och,
ja. Vad gör man då?
Jag brukar lyfta fram att det är bra och det är fint att vara ego. Alltså det är bra att vara egoistisk. Jag tror på att om jag tänker på mig själv för att må bra så kan jag också ge någonting till min omgivning. Men inte bara det, för att egoism i sig kanske blir lite för... mycket självtänkande, men också empati. Så att de två orden ihop tycker jag är väldigt fint. Liksom att vara ego men också empati. Liksom att jag tänker på mig själv och gör vad jag för att jag ska må bra. Men också en empati där jag förstår att alla kan inte göra som mig för att må bra. Utan man väljer på olika sätt. Och lite det budskapet till spelarna det är att när man kommer till en träning så ska du vara 100% motiverad. Och vägen till att du blir 100% motiverad på en träning... Den ser olika ut och den måste man få acceptera. Just det här med tankar, känslor och allting. Förut pratade man en del om att man ska hitta en flytzon. Men det viktigare är att acceptera att det finns de här tankarna när man blir arg, man blir förbannad, man blir sur och det här. Men att man ändå agerar, ändå att man gör någonting och man får liksom dagen att fungera ändå på ett bra sätt. Försöka hitta din egen väg. Att vara egoist men vara empatisk, det skulle jag kunna säga.
Det är så att man måste, om du är inspirerad så kan du inspirera andra. Om du känner glädje kan du kanske glädja andra. Är det så du menar att få till det? Du måste ha någonting för att kunna ge vidare också.
Ja.
Du kan inte låna ut pengar till någon som inte har några pengar.
Nej. Och det är väl lite därför som jag nämnde de här tränarna, Bengt och Bosse. Liksom. De hade passion, de utstrålade någonting. Det var inte alltid det kom ut rätt saker. Liksom. Eller det kunde vara frustration och det ena och andra. Men jag fascineras ändå av människor som drivs av någonting, som har det här. Och det är naturligtvis också i musikvärlden. Att se Thåström live nu liksom, det är ju som en upplevelse som är helt fantastiskt. Och jag såg Ian Hunter här för några månader sedan, han är 79 år som gamla Motte Hoople, och det är liksom man 79 år och brinna så oerhört liksom fortfarande. Det måste finnas någon inre kraft liksom, att det här är roligt, och då måste du försöka hitta själv. Så att, vad det är, det är olika
för människor. Hur gör du för att hitta den?
Jag har dels om man varje morgon går upp med en femåring så får du inspiration av liksom, och han har ju känslor, så att den glädjen som en sån, har du förlorat en fotbollsmatch och så kommer du hem så liksom, han frågar inte pappa hur gick det eller någonting, så han är bara, nu gör vi det här, så här. Det, liksom, det ska hända nu och så ska du göra det här, så att det tycker jag, barn överhuvudtaget är ju fantastiska oavsett, klart i den åldern som är väldigt liksom, här och nu ska det hända. Men i annat fall så är det att må bra själv, det är det viktigaste. Så att det får man söka.
Vet ni något vi har glömt att ta upp nu? Jag har mina förvirrade anteckningar här, skrivit massa stödord. Är det någonting som jag har missat när det gäller Peter Gerhardssons liv och karriär?
Det är det säkert, men allt ska nog inte fram heller.
Tack så mycket, Peter.
Tack.
Tack för att du lyssnade. Om du vill nå mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu, alternativt Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.